Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den där.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla.
Prata inte för mycket nu, det här är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lärt
till Pretoria.
Det är inte gratis att göra podd och vi är beroende av varje bidrag. Swisha in ett bidrag på nummer 123-5354-857. Jag repeterar numret 123-5354-857. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är Alexander Arga Kocken Nilsson. Alexander inledde sin karriär i slutet av 80-talet på Den gyllene freden. Han har sedan dess jobbat på bland annat Gondolen, Nils Emil, Aquavit i New York och serverat mat till gäster som Lou Reed och Red Hot Chili Peppers. Men mest känd är han för programmet Kniven mot strupen. Idag jobbar han på kokboken Cowboy Cooking och driver restaurangen på Pilgrimshotellet i Gäddede i Jämtland. Välkommen säger till Alexander Nilsson som är här hos mig på Kungsholmen idag. Det är dina barndomskvarter, du har växt upp här på Kungsholmen också.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara här. Intressant, kul att träffa er bägge två.
Jag är första kock vi har.
Är det så? Mm. Okej, okay. Vad är det här programmet handlar om?
Allt möjligt.
Ja, vi träffar människor vi är nyfikna på. Det är mycket författare och sånt också som vi känner och så. Men vi har haft bartenders till exempel och... kriminella också.
Bartenders, kriminella och kockar. Det är en ny kedja startade.
Jo, men det är väl lite, det är som Anthony Bourdain lärde jag känna lite i USA, du vet, han som,
ja, Anthony Bourdain,
ja, som gjorde Kitchen Confidential.
Ja, just det.
Han beskriver ju lite som ett, han beskriver ju kockar som en blandning, eller ett kökblandning som en armé och drövarband.
Pirater. Ja. Jo, men exakt, jag läste den boken för länge sedan faktiskt. Han är ju väldigt skedig.
Det är väldigt
rolig. Ja, den är bra. Han är ju dessutom, det står ju där, men det var ju typ, vad var det, författare, alltså, deckare skrev han.
Ja,
började han, och sen var han ju kock, och det är ju många kockar som har varit annat innan också, som också är väldigt intelligent och blir bra kockar också. Det kan ju vara tvärtom, att någon vill liksom helt plötsligt, ja, nu ska vi kock eller öppna restaurang, och det har vi sett på Kniv och strupen. Och det går ju inte alls, de har inte liksom det här i blodet.
Nej, Anton beskriver de som vill öppna en restaurang lite som samma människor som drömmer och skapa en vingård, öppna ett hotell eller segla jorden runt. Lite drömmar som inte fattar jobbet bakom.
Vad menar du? Vad var frågan?
Nämligen de som vill skapa en restaurang bara sådär.
Ja, men det är liksom...
Och fattar inte jobbet som...
Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här, men det är typiska fru, man, jobbat på Ericsson hela sitt liv, haft bra lön, bra ställt, liksom, och de är så uttråkade på sitt jobb egentligen. Barnen har växt upp. Och sen är det så mysigt på restaurang, älskling. Ska vi inte öppna något eget? Det är så mysigt på restaurang. Ja, visst är det mysigt för gästen. Det är ju det som är meningen. Men bakom kulisserna i köket, det är inte alltid så mysigt. Man ser ju inte det jobbet som ligger bakom ett kockyrke och även servitör och allting. Allt som pågår där liksom. Så att det, man använder både händer och hjärnan och liksom allt. Du har ju tusen bollar i luften samtidigt, beroende på vad du jobbar såklart och vad du har för ambition.
Nej, men det kräver en viss typ av person som på något sätt gillar det här med stress och så.
Alltså,
med stress.
Med stress, ja, alltså, jag gillar stress.
Det har liksom, tycker att, alltså, vissa människor skulle absolut inte kunna funka. Ta en filminspelning till exempel. Det kräver ju också, det är ju mycket tempo i det, va? Så går det ner i tempo. Och med det, allting är ju väldigt, det händer väldigt mycket. Och det kräver en jävla kompetens hos alla parter. Alltså, du kan, en som har en, ska dra en kameravagn, han kan ju sabba en scen, va? Och det är ju samma sak uppe i ett kök, alltså. Det kan ju vara en katastrof om den minsta länken fungerar.
Ja, exakt, det finns ju någon ordspråk där liksom att varje länk där, jag vet inte vad ordspråket är, men liksom om diskan går hem för att den är lack, vem ska ta hand om disken då? Då har du helt plötsligt inga rena pannor, det är ju en katastrof. Ja. Så ska ju du få kocken att göra det, och det kanske inte han är van med.
Nej, men
du ska ju för sig kock diska sina egna så töser du pannor, så framförallt ifrån pannor och järnpannor. Men då liksom, vad som helst, vilken liten position som helst kan ju lyckas upp.
Vad är det som, för häromdagen fick ju, vad heter han, Franzén
sin tredje stjärna.
Ja, sin tredje stjärna, och i en kort intervju med honom så förstod man då att det krävs jättemycket jobb, att han har fått offra mycket, bland annat samarbetet med sin förra partner och såna här grejer, att man får offra väldigt mycket. Vad är det som, för att få de här, du har ju jobbat på ställen som Gondolen och Aquavit, topprestauranger också, vad är det som gör det sånt jobb att driva en sån här topprestaurang på ett sätt, om man jämför med
Franzén, han är ju en tävlingsmänniska, måste han ju vara. Han är ju den trycket på sig att han vill ha tre stjärnor. Han siktar högt. Jag har inte det liksom.
Nej.
Men jag tänkte tanken faktiskt igår, för att jag är ju uppe i Jämtland nu och jobbar.
Ja, på Pilgrimshotellet.
Ja, precis. Ja. Och, så att, jag har inte hört det där. Jag har inte liksom hållit med ajour. Men jag fick höra det igår apropå det här med tre stjärnor. Så tänkte jag, ja fan, är det Gamla stan, frågar jag fortfarande. Ja, det är Gamla stan. Ja, okej. Men hur många sittplatser är det? 16, 20 liksom. Det är minimalt. Och hur många kockar är de? Och det krävs ju mycket människor omkring för att få tre stjärnor. Och tre stjärnor i Sverige liksom, du vet, jag är uppvuxen i USA. Jag berättade det innan och jag vet inte om vi vet det här, men hej, jag har bott i USA till en viss del som ungdom och tonåring, och liksom restaurangerna här, det, vad fan, det finns ingen, det är en helt annan kultur. Vi brukade gå på Casa Bonita. Vi brukar gå på restaurang minst två gånger i veckan. Vi var sex barn och två vuxna och en hund, för man har råd där. Här har man liksom, det kostar pengar och det, man skyller på skatten och hit och dit och anställningar, så är det ju liksom. Så att få tre stjärnor, det är ett jävla jobb för honom liksom. För tittar man på kök kanske i USA, där kan det ju stå 50 mexikaner som står och tjänar minimum wage och står och gör de här liksom. Vi har inte möjlighet till det i Sverige, inte att vi vill ha det kanske heller, men det är liksom fantasin här i Sverige blir ju väldigt tryckt, nedtryckt. Jag tror att det är väldigt många kockar som har en enorm vacker hjärna och liksom idéer och liksom något annorlunda. Men det är inte möjligt för att vi har så mycket regler och sådär, alkohollagen. Och visst, vi behöver ju det. Men liksom, det läser man de här grejerna och gör man ett sånt här prov, så bara, vad fan tror man att jag är dum? Jag ser väl om en kille är full liksom. Ja, han ska inte ha någon mer sprit liksom. Det, ja. Men vissa förstår ju inte det här då. De säljer ju sprit till människan dör. Men så vill man inte vara igenkänd heller liksom. Så att jag är ju svårt att, jag är inte anarkist, men jag har svårt att få ihop allt det där med regler. Det är kanske därför jag liksom också tar det som jag gör.
Men det är också som jag Stig pratade om igår, för liksom, vi har ju inte råd att gå på sånt här Franzén. En kväll för oss där skulle ju gå på 6000 spänn. Jag vet, är det värt att betala för oss 6000 spänn? Eller gör vi inte bättre då, som att vi drog till Madeira och äter ganska bra mat varje kväll för 6000 spänn i en vecka.
Men det vet ju inte än, för du har inte gjort den, så det återstår ju att se. Men jag ska gå tillbaka till Casa Bonita så vi inte förvirrar någon här. Ja. Det var alltså ett palats, såg ut som Disney-palatset, det vet, som man ser i serierna liksom, när jag kommer ut där.
Var?
I Colorado där bodde. Och där åkte man, så vi var ju barnen, så var det morsan och Jim då, och kom man in där, så var det helt mörkt. Och så var det liksom så här små ljus tända precis överallt, så här lykter som folk höll på liksom. Så var det vattenfall där människor dök, alltså så här uppträdande. Och där käkar man spaghetti köttfärssås liksom, Casa Bonita. Förstår du? Det är ja, bara en sån grej liksom. Det finns inte bara liksom, du har inte bara råd med maten, men de har även möjlighet att ha folk som liksom gör såna här saker. Så att det blir liksom som en helhetsupplevelse som vi försöker nu få fram i Sverige. Bättre och bättre och bättre. Men jag tycker att det är fortfarande till viss del krystat liksom. Det är så stelt liksom.
Ja, men en sak som alltså, jag är mycket äldre än det, jag är 62. Och jag tycker ju då att det som har blivit bättre för mig, det är framförallt mat.
Ja, absolut.
Och sen kommer internationell fotboll.
Ja.
Och sen i viss mening humor efter Nile City. För alltså, när du tittar på gamla humorprogram så skrattar du aldrig.
Nej,
okay. Alltså då måste man säga, då händer det någonting.
Ja.
Och, men maten, den blev ju dramatiskt mycket bättre. Jag skulle säga, från och med ungefär 1993. 94.
Ja, det började faktiskt ungefär vid 89-90. Ja, EU var det. Mm. Vi fick ju helt plötsligt färsk timjan in.
Ja.
Och vi rucola och det här liksom. Helt plötsligt var det liksom... Det är ganska intressant. Det var väl Melker Andersson som jag hört tog in det där. De kallar för rocket salad och blablabla. Mm. Liksom. Rucola, det heter senapskål. Det har funnits i Sverige länge. Men vi har ansett det som gräs och bara rivit upp det. Och glömt bort det.
Nej, men jag kommer ihåg att olivolja och mozzarella och sånt här var nytt också. Det var, eller, ja, det var ju fast ju bara speciellt.
Det var bara speciella, exakt. Det var dyrt liksom. Det var då du köpte den norska laxen. Då fick man en hel, du fick aldrig filé odlad. Du fick en hel och så var det en sån här liten grej. Det ger den här som visat märke liksom. En liten metallbit som satt där. Oh, norsk lax liksom. Det var, då var det exklusivt.
Mm.
Men sen dog ju torsken och då blev ju laxen billigare. Mm. Och blev odlad. Och liksom. Det är intressant att följa alla de här grejerna liksom. Mm. Men det var precis början 90.
Mm.
EU, vi börjar släppa in grejer. Och vart det bara kaboom. Och sen har du också TVn. Folk, det börjar liksom kockyrket som jag förstod det på 80-talet. Jag var ju för ung då. Jag jobbade, började jobba 87, 88, 89. Då började jag gå i skolan. Sen praoade jag för sig på restaurang 80.
Du gick här i Kristineberg, ja, här i kockskolan. Och vad började du jobba någonstans?
Mitt första jobb, ordentligt, alltså riktiga jobb efter skolan, det var på den gyllene fredagen.
Ja.
Och det var, det var en nyöppnat. Ja. Ja, då var det nyöppnat och då var det en köksmästare som hette Stefan Torstensson. Han hette inte det idag, han hette Bjur efternamn. Han var känd som ölkocken. Han var också känd i media på så sätt. Men media var inte media som det är idag.
Mm.
För det var det jag tänkte komma till, att kockarna fick ju en renaissance med media också. För att lönerna på 80-talet var ju väldigt bra. Folk tjänade dricks hit och dit. Kockarna åkte ju Porsche och bla bla bla. Det var ju kungar liksom. Sen drog de ju ner lönen liksom. Och helt plötsligt kom TV. Och då fick du ju det en renaissance också. Så att det har ju lyfts upp det, och allt det här med maten.
Ja, kocken blev någon rockstjärning med TV-kockarna.
Ja, precis. Jag tror att... Jag ska inte säga att, vad heter han, Jamie Oliver var den första. Det var det bästa som jag tycker jag var Floyd bra. Är den absolut kungen.
Han
kunde ju snacka också. Och det är det som är hela grejen. Jag kommer ihåg på fyran, du vet, han skulle på morgonen där stackars jävlarna stå där och göra någon morgonrecept liksom. Han följde, det var inga klippningar, ingenting. Det gick ju hur långsamt som helst. Det var helt tyst i tvn liksom. Och det var så okej, vilken underhållning. Sen kom ju då Jamie Oliver och sen kom ju
Gordon Ramsay.
Ramsay, ja, precis, ja.
Mm.
Men jag har aldrig liksom tittat så mycket på såna här grejer. Jamie Oliver, han var väl en engelsman som lagade italiensk som lesba, tyckte jag, typ.
Ja. Men hur kom du in i TV? För du är mest känd för folk som arga kocken i Kniven mot strupen.
Ja.
Som Sveriges motsvarighet till Gordon Ramsay, då kan man säga.
Mm.
Där du går in till på lite sunkiga ställens hak, kan man säga. Och försöker styra upp dem. Och gärna med lite förelämpningar nästan. Och...
Kan man få ta en cigarr?
Ja, men det är bara att ta.
Kan man? Filterfritt också. Men vad säger jag? Jag kan, tack. Slicka och vänta. Ja, förlåt.
Hur kom du in i TV? Hur tar man det klivet liksom?
Ja, det var en vän till mig som jag har jobbat med. Som fick en fråga om någonting. Om han skulle vara med i ett program. Han sa nej, för han skulle göra det ena och andra. Och då frågade ju dem om han kände några som skulle kunna liksom, som karaktär då, så får jag en av dem liksom.
Mm.
Och så hörde den här tjejen av sig och hon kom faktiskt till mitt jobb då, och gjorde ett program som heter Middagen, som var typ innan Halv åtta hos mig. Då var jag som en joker där, de fick laga middag till varandra och så fick de laga middag till, och då skulle jag vara med liksom. Men hon kom till mitt jobb och satt med och intervjuade. Hon intervjuade mig då och frågade liksom, ja, vi ska göra ett nytt program, det var då Middagen, och vi ska ha typ en sån här skön kille, säger hon så här till mig, och det är som Jamie Oliver. Då sa jag så här, stopp, Jamie Oliver det är jag inte liksom. Och då sa jag precis som här i kanske otrevliga ord som jag sa innan, jag är inte engelsman, jag lagar inte ett italiensk, och liksom, det där är tyvärr liksom, jag är så här. Då jobbar jag i en skola, och då, där var det ju jävligt att vara hård liksom. För då har du ju liksom 17 stycken, inte ungdomar, men alla olika åldrar, och liksom släpper du taget där, det är liksom, det går ju så här direkt. Det kan ju vara hejvilt. Så jag var ganska liksom, så här går det till ett kök, och det gör ju också ett kök. Fransén liksom. Det är nog en jävla disciplin där liksom. Folk kan ju vara liksom vad de är sen på fritiden, men när du är på ditt jobb och du ska göra, få tre eller liksom sikta mot toppen, då är det, fan, får du vara liksom skärpt, och då krävs det regler liksom. Och det är ju kockar som jobbar då med Fransén införstådda på. Det är ingen som står där och håller på liksom.
Ja, det är ju, kan man säga, vissa typer av yrken, där kan man säga så. Jag är ju då jobbat med film som regissör. Där är ju en extrem hierarki. Du måste vara det.
Ja, okej.
Okay, och så har samma sak med teater.
Ja.
Men alltså i filmer är ännu mer, det kostar ju mer per dag.
Ja, men exakt. Ja,
och sen är det, alltså att jämföra med, jag har ändå både gjort lumpen och varit person, men det är så alltså gott att jämföra med hur hierarkin, hur blind den är. Alltså det är, jag har lumpen. Mm. Om det är skarpt läge, men det är det ju inte.
Det är det ju inte. Och i ett kök så brinner ju.
Nej, liksom, det, alltså, det är ju liksom, det är vissa yrken där du helt enkelt måste skippa vissa normala regler, demokrati ibland.
Ja,
men
det är intressant.
Funkar inte de yrken.
Nej. Nej, men precis. Då liksom, sen är ju alla arbetsplatser inte likadana. Men ja, liksom, om man vet vem som styr så är det jävligt skönt.
Ja.
Jag är inte mycket för det här, vad tycker du då? Jag vet inte, vad tycker du då? Vi har ett möte nästa vecka, man kommer ju inte fram till någonting.
Är det så att man har, att kockarna har sina egna stationer och så du som chefskock och någon överbefälhavare som liksom...
Så kan det absolut se ut, ja. Men man kan ju också rotera liksom.
Ja.
Alla kockar ska ju... Om man är kock och utbildad och jobbar så ska man ju kunna göra det mesta liksom. Sen om man inte kan det så lär man sig väldigt fort, för man är ju van att hantera livsmedel. Man har ju grunden i sig liksom, så man vet att någonting blir dåligt om det inte direkt hamnar i kylen och sånt där. Man liksom plockar undan det som är, inte behöver stå ute liksom. Och det, men det finns ju många kockar som bara grejer överallt liksom. Och det förstår man inte. Men det är ja,
från nej, men alltså, jag tycker att det själv, alltså, skedde då också en stark förändring på 2000-talet. Alltså jag bor ju då på Lässingen. Det har blivit mycket mer restauranger där. Men alltså de här lunchrestaurangerna, där kan det fortfarande vara så att de serverar sämre mat än vad de kan. Och där tror jag det handlar om att, om du tänker på, jag går dit och jag har ju ett sådär jobb med arbetskamrater. Men de som sitter vid borden bredvid, de har kommit med sina arbetspolare. Och de vill ju inte vara kitsliga och liksom utmärka sig på något sätt. Ingen klagar på maten.
Nej, det är bara ni som föda liksom.
Ja, det är bara jag som klagar på maten.
Ja, men det är väl också något typiskt svenskt. Jag märkte det också, kanske inte idag, men mycket på 80-talet så när man började gå ut på restaurangen. Och särskilt Jugghaken var det så att de när vi började, när de öppnade, var de bra.
Ja.
Sen snabbt gick de ner så. Min teori var att, eller om det var min mammas teori, var att svenskar aldrig klagar. För jag tycker egentligen var pinsamt när morsan klagar på maten. Men hon sa att det ska man göra om man betalar för det. Och det gör ju också att det försämras köken om folk inte klagar.
Jag kan berätta en sån här solskenshistoria. Det öppnade en thai-krok som först, de sålde den. Det var en thailändare som hade den, va? Och det var helt okej mat. Alltså som är på Essingen. Så öppnade en ny, en dam och en son tror jag. Och det är förfärligt. Så jag säger, men det här kan inte jag äta. Det här måste ni ta ut.
Ja.
Jaha, och så kommer med en annan rätt. Nej, ingenting av det här kan jag äta. Det här måste gå nu. Såg väldigt olyckligt.
Ja.
Sen väntade jag 2 år. Och sen kommer hit och det är riktigt bra.
Mm.
Alltså han behövde det.
Mm. Ja, absolut ja. Man måste ju säga till ja.
Han blir ju naturligtvis väldigt chockad. Liksom.
Ja, om man, jag betalar det för det om man inte får höra det annars liksom. Och egentligen ska du inte betala för det heller.
Nej, egentligen inte.
Men om du går tillbaka till det här med de här jugghaken som du säger. Och det, jag vet ju precis på ungefär vad det beror på.
Mm.
För det är någon som äger stället och de har en kock. Och det blir oftast bråk liksom. Och det är säkert en duktig kock som jobbar ärslet av sig. Och sen är det dags att betala ut löner. Det kanske har gått ett halvår då liksom. Vad får vi pengarna, säger de där liksom. Ja, men det tar en tid att bygga upp någonting. Liksom. Man får inte liksom, allt sitter inte på en gång. Liksom. Det är det folk, man brukar säga då i restaurangvärlden, förr i alla fall, jag tror att man säger det fortfarande nu också, det är att det tar ungefär 2 år för att få ett ställe att gå, för att gå plus liksom. För det är mycket som ska köpas in, mycket som ska sittas, och sen måste du ha en bra demokrati eller liksom förhandlingssätt eller en dialog med kocken. För när han sticker, då försvinner ju den maten liksom. Och den andra kanske steker fiskpinnar, visst, men han gör ju kanske på sitt sätt och inte alls kommer till den här kryddningen och allt. Allt är ju väldigt personligt liksom. Och det är sånt här som man stöter på jämt i, för att man, kockar är ju nomader liksom. De går ju från ställe till ställe oftast liksom. Jag känner inte många, eller jag var i alla fall, så jag stannade väl något år på ett ställe liksom. För att man lär sig tillräckligt då. Sen vill man gå vidare och se något nytt. Och man lär sig alltid, oavsett vilken ålder egentligen, så lär man alltid något nytt av någon liksom. Så det är så det är liksom. Så att om man har en krog, se till att de bästa vän är kocken då, om du vill öppna någonting, och att ni är goda vänner och att han är införstånd på att nu gör vi det här för evigt. Mm. Eller i alla fall ett antal år tillsammans, så att det inte blir det här att de sticker efter ett halvår. Då går ju maten ner. Eller så tar den här, om nu måste vi dra ner på det här inköpet, säger han då. Liksom. Det, ja, då faller ju kvaliteten direkt. Kocken vill läsa, han vill inte stå där och steka tjabbiga fläskkotletter. Han vill ha kronkotletterna såklart. Det är hans yrke. Så borde det ju vara.
Ja, men jag vet, jag har en annan så här billig krog. Är ju periodiskt väldigt fattig och periodiskt ganska rik. Som är Lilla Asien. De är väldigt trevliga så här. De har inrättningar som är helt okej. Och så plötsligt känner jag så här, alltså när det är lunch, att de har bytt leverantör. Och då säger jag mycket lågt till henne. Ni har bytt leverantör. Ja, jag kan inte ljuga för dig.
Du märkte det direkt.
Jag märkte det på en gång.
Ja, hur märkte du det då? Intressant.
Nej, men alltså det...
Lingonen var annorlunda.
Nej, men alltså det är ju då... Ja, hur fan? Alltså,
du märker det.
Ja. Man märker det. Och då sa du det... För grejen med det, de vinner på det. För att de som går dit, de struntar i det. Det är det som är det
här. Ja, men exakt.
Alltså det är därför du har... Alltså en bättre matkultur ändå i låt säga Frankrike än vad du har i Stockholm. Alltså framförallt på lite billigare ställen. Därför att publiken är inte så kritisk.
Nej.
Alltså en kritisk publik, alltså titta på fotboll. Den blir ju bättre på grund av publiken och intresset runt omkring i tidningar och bla 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 är hög. Har du ingen kritisk publik, titta på teater, så är det mest okritiska publik som du uttaget kan ha. Ja. De applåderar ju hela tiden. Ja. Och då blir teatern också dålig.
Ja. Ja, jag har aldrig tänkt på det, just teaterbiten där. Jag har gått på en del teater, jag gjorde det förut. Liksom. Det har ju rätt. Liksom. Folk är väldigt så här, ja, man ska sitta rakt i ryggen. Du får inte ha armarna på bordet. Inga armbågar. Ja, och så ska du skåla, du måste ha den andra klappen där. Liksom. Det är som att,
Jag vet, det är enda gången jag är tråkig. Du vet, det är så många skådespelare som känner mig, va?
Ja.
Så jag kan ju inte gå heller. Jag måste ju sitta där. I 3 timmar eller något sånt där. Och jag kan ju inte läsa eller något.
Jag kan ju säga att det var en akut toalettbesök.
Men i närodlat till exempel, det är ju väldigt populärt nu. Blir maten bättre av det?
Ja, det beror ju på vad de har odlat såklart.
Ja, ja.
Men, det är ju faktiskt så. Men det, ja, man vill ju jobba
med det. Men liksom, det kan vara kött från Ekerö för att det är nära.
Ja, det behöver inte vara bättre, absolut inte. Men är du medveten om att du vill ha närodlat och sådär, så är du ganska medveten om också vad kvalitet är. Liksom.
Som du nu när du där uppe, Pilgrimshotellet, det ligger på gränsen till Norge, norra.
Ja, precis. Exakt.
Det verkar som ett sådär ställe man ska åka på en romantisk weekend.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det tycker jag verkligen. Det jag gör där uppe nu, det är faktiskt helt otroligt när man tänker på det. För att helt plötsligt börjar folk gå på restaurangen. Så att jag håller på med, liksom inte för att klappa mig själv allt för mycket på axeln. Men jag har gjort bra grejer för den här staden. För det är någon slags gastronomisk renässans.
Det har blivit i Jämtland på något konstigt sätt.
Vad sa du?
Det har ju blivit i Jämtland på något konstigt sätt.
Ja, nej, men jag har...
Det börjar väl med den här japanska krogen.
Jaha, okej. Okay. Vilken japansk?
Ja, det är den där som innan året.
Alltså den ligger någonstans på Vissa.
Ja, det, om man säger så här, så är det en ganska stor radie liksom på vad, att hitta någonting vettigt att käka.
Ja, alltså jämfört med Norrbotten.
Även om du åker 20 minuter utanför stan, så kan det vara svårt att hitta ibland. Liksom. Ja. Det beror på vilket håll du är. Ja. Det är ju så, du har ju vägkrogar hit och dit. Och sen, ja, det är bra där. Så kommer man dit, så blir man ju besviken för att man har hört det så bra. Jag menar, det kan ju vara så också. Ofta är det ju så att när man inte hör någonting och då kan man ju skaffa sin egen uppfattning. Det är som att se en film. Det är ju skitbra, så går man och ser den. Vad är det som är så bra med den?
Ja. Nej, men jag vet, jag jobbade med min farsa. Han sålde leksaker.
Ja.
Han åkte runt hela Norrland. Och,
ja.
Och då var det en restaurang som han tyckte var bra. Alltså.
Ja.
Och det var en vanlig så här, du vet, restaurang, lunchrestaurang i Gävle.
Mm.
Man hör, alltså du måste höra en grej. Han är jävligt otrevlig.
Ja. Ja,
det, är hans, det är hans grej.
Ja, det är hans grej.
Han förlämpar alla gäster.
Ja.
Men maten är riktigt bra.
Alltså. Ja.
Och jag minns den här maten. Den var riktigt jävla bra. Men det var ju så udda med en fransman, va?
Ja.
Det var alltså, man, ja. Då så här brickservering, va? Så ropar han ut när maten är klar.
Okay.
Och så var det några tjejer framför mig och säger, är lammet bra? Ja, och du är som ett lamm.
Gammal och lammkött.
Det hade blivit,
var länge sedan man hörde det. Hade blivit, lammkött.
Det hade blivit mito alltså, på en gång. Och sen ropar han ut, du tjocka damen där i hörnet, ja. Kom nu, din mat är klar.
Ja, det var roligt. Ja, men det blir lite personligt på ett sätt då, kanske.
Ja, om ja. Ja, men alltså, det var det enda i hela jävla Norrland. Alltså, Norrland var ju verkligen... Ja. Sen vet jag att min kusin och hennes man startade en restaurang. Och den, just den dagen vi var där, jag var på någon turné,
ja.
Så blev jag magsjuk, så jag kunde inte gå dit.
Mm.
Men alla de här, det var vissa sådana riktiga gourmet, de sa, det här är enda riktigt bra i Norrland, så det var ju bra. Va?
Mm.
Men det var ju så, alltså när jag var ung, för att när jag var riktigt ung, så var jag så här, du vet, 15 så här, va?
Mm.
Så... Jag tyckte att mat var någonting hemskt.
Mm-hmm.
Eftersom, alltså skulle du ha ätit den skolmat jag fick, så skulle du kanske inte vara kock, va?
Nej, men jo tack. Jag gick ju här på Kungsholmen. Det var ja, så mycket alltså, bättre på 70-talet.
Alltså, alltså 60-talet, va?
Ja.
Och sen höll de i dig, va? Och en höll i munnen och en tryckte in. Ja, men
tvingade en att käka.
Tvingade en att äta, va? Och så berättade min farbror. Han skulle utbilda till bowlinghallsföreståndare. Han var konditor. Och enda utbildningen var i Zürich. Så han åker till Zürich då. Och så kommer han tillbaka och så ska han berätta en grej för mig.
Mm.
Så han, du Stig, jag ska berätta en grej för dig. Kom här. Ja, vadå? Jo, alltså mat kan vara god. Mm. Och det, alltså vet jag, trodde du. Och grönsaker.
Ja.
Nej, nej, men grönsaker. Du vet, grönsakerna i Norrland. Du kan tänka dig att smaka det.
Ja, absolut.
Men nu på ditt, vad har ni för specialitet? Kör den här rolat då när vi är i den?
Jag har ju inte varit där så länge, men visst gör vi det. Och det är ju tanken också att jag har ju liksom, jag är fortfarande väldigt mycket i köket liksom. Ja. Så vi har våra leverantörer och vi har ju då alltså vi har ju mycket vilt och sånt där och grönsaker. Som Stig säger här, det är ju så mycket som växer där uppe. Men jag håller på att odla själv där.
Ja.
Och det är grejen att jag är helt fri där uppe. Det är fantastiskt faktiskt.
Är det ditt eget ställe eller är det att du...
Ja, det är vi håller på att arbeta ihop det liksom.
Var ligger det någonstans?
Det ligger i Gäddede. Det är alltså Jämtland högst upp närmast Norges gräns.
Ja, jag har ju varit där då. Ja. För jag har ju varit på enda jävla ort.
Alltså. Ja, och det är mycket... Just nu så är det ju... Det är fjäll, det är väldigt vackert. Och sen just nu är det snöskoter som gäller liksom. Det är någon träff här nu nästa helg liksom. Och det är mycket sånt som händer. Så vi har de turisterna, eller de killarna, oftast killar och även tjejer ibland. Sen just nu under vintern har det varit mycket arbetare som bor på hotellet för att ja, de jobbar på någon gruva eller vad det nu är liksom. Men sen, nu har vi liksom även då lokalbefolkningen börjat hitta ut, i alla fall varannan vecka, för då brukar jag köra en sån här 4-5 rätters och vi börjar köra nu, bara för att komma ut att jag är där liksom. Och som kostar bara 398 spänn. Och det är ju bra för en femrätters liksom. Men det är ekonomi det också liksom. Det är ju bara det är som att ta en och en halv portion och stycka upp det och sen lägga upp det på olika tallrikar och gör det tjusigt och så att det blir en upplevelse. Och det är också någonting som man tänker på. Det bizarra i det hela liksom, att det inte trestjärnigt liksom, men liksom, hur kan jag servera det här så att det blir liksom som en upplevelse. Och det gjorde vi ju som alltså, samlade stora stenar som var platta liksom, och där la jag på en så här bark från ja, något träd eller någonting, vad heter det där vita nej, vad heter det?
Björk.
Ja, precis, alltså, barken från det här, vad du vet, vad heter det?
Björk?
Nej, ja, men näver, precis, la vi det på stenen liksom, så la vi lite grönsaker på det, så var det bara att tända eld liksom. Och sen blev det lite så rostat, och sen la vi ju laxen, hade vi halsen på spisen, så lägger man på den här på stenen, så kommer stenen ut liksom. Och det är inte någon täljstensbiff med de här färdiga grejer som folk har köpt för dyra pengar och tar upp ugnen. Det är bara en sten. Och då kommer det ut och det ryker och det blir liksom så här. Så det är mycket sånt där jag försöker tänka på nu också, med naturen. Och till sommaren så kommer det mycket turister faktiskt även upp dit. Och det är mycket italienare, fransmän och sådär som... De har ju också sina alper och fjäll och hit. Fjäll kanske inte har, men de säger att det inte alls är likadant för det är så mycket folk där liksom. Så man, det är ungefär som att vara i Hagaparken här.
Ja, ja.
Men när man där uppe och går ner i skogen, går in i skogen liksom, helt plötsligt så bara, är det helt tyst. Så du hamnar ju i ett vakuum. Så det enda du hör är dina egna tankar. Och din andning har du nog glömt bort att höra liksom. Du är i meditation liksom. Och det är sällsynt. Och det finns ju inte där som jag förstår, säger de här turisterna. Så de kommer gärna till Sverige och upplever det här liksom.
Det är det som jag tyskar har en sån förbläs för Sverige för, alltså det är som Tyskland, men sen är det då liksom för lite folk va?
Ja, men det är lite folk och liksom, du är ute i naturen, det är vilt och det är liksom vad som helst kan hända och det är helt knäpptyst om man inte hör då en älg kommande den, liksom. Så att det är fantastiskt. Finns det ju vattenfall som jag aldrig tror existerar liksom i Sverige. Man tror att man är i Afrika liksom. Det kommer fram till något bara väller ut vatten, massivt alltså. Så är det så här grönska på stenar.
Ja, det är inte många vattenfall vi har kvar.
Nej, men det här
är jag vet,
fantastiskt.
Jag har förstått att, men du, jag har också förstått att du gillar, jag smakade någon gång när du grillade där på, när vi hade fotbollsturnering med grejerna.
Ja, just det.
Då får man att du gjorde hjärtan eller någonting.
Ja,
att
exakt.
Gillar såna här grejer, lever,
ja, precis. Ja, exakt. Jag tycker det är roligare för att det är någonting som folk inte är vana att äta. Dessutom så vill man, vad jag vill är att förädla det så att det går att äta. Och få det, att människor att fatta att det här är ju någonting som tillhör djuren. Också, och det har en annan smak. Men hjärta till exempel, det är ju en muskel. Det är ju ett inre organ, ja, det är inte allt som lever, den rensar, den bara pumpar. Så det är en jättemuskel, precis som det som vi äter oxylen och bringa och alltså, allt det här röda som vi äter. Det är ju muskler, fiber ihop till muskler.
Jag var i Lissabon nu under hösten två gånger. Där var det väldigt populärt bland hipster som är till exempel liknande grejer, men då bland annat testikel till exempel.
Ja, men visst, det kör jag också. Det är på min cowboyshosa, testikel. Rocky Mountain Oysters heter det.
Ja, okay,
ja, fritera. Det är bara att klämma ut det där. Och det, visst är det liksom så här, herregud, men det är jättegott.
Ja.
Det är
som en kört. Liksom, och en av mina favoriträtter, fast det är inte alltid den är bra. Nu när vi var i Paris senare tyckte jag inte att den var så bra. Men jag käkade den på Le Petit, Le Tetsia och en krog vid Paris du Nord. Som heter Androyette. Och det är gjort på, alltså det är som en korv. En tjock korv på inälver.
Jag tror du skulle säga en tjock korv.
Alltså, nej, alltså det, men det är så jävla gott.
Ja, ja, jo men visst.
Men det, tar, det är så sällan man får det här i Sverige. Jag har aldrig fått det.
Ja, nej.
För det är knepigt att göra, det är så här familjetraditioner.
Alltså. Jag tror att jag vet hur man kom på korven. Jag är helt övertygad om det. Ni kanske också har tänkt det här någon gång. Eller, nej, men det är ju liksom, den uppfann ju sig själv. För att om man tar till exempel, viss korv har ju en syrlighet som isterband, de är ju syrliga, eller hur? Ja, men det är väl lejonet, rovdjuret som uppfann, eller människan då. För att när man tog, först liksom äter ju mat så här. Vi säger att du äter ju upp den här antilopen, då tuggar du det. Ja, där har du malmaskinen liksom. Sen kommer det ner i magen, där tillsätts syra. Och sen börjar det gå in i tarmarna. Och det är ju inte först långt ner tills det börjar bli skit. Så på något sätt så händer ju en process som är färdigstoppad korv liksom. Det är ju självklart. För vem fan skulle komma på idén? Ja, här stoppar vi upp det här i ärslet på det här djuret, så gör vi sådana här.
Ja, det är
egentligen, vem skulle komma på den idén? Vi står upp och blir rumpan på någon liksom. Det är jättebra.
I Laos när jag var där så åt de grillad koskit.
Grillad koskit? Men ja, okej.
Okay.
Ja, och åt koskit. Ja, för att det är ju vegetariskt. Liksom. Jag skulle inte, okej, vad smakar det?
Tror jag. Jag vet inte.
Mycket soja och krydda på liksom.
Ja, men där har de konstiga rätter.
Ja, koskit, ja.
Nej, men alltså, det, alltså just också, en sak som jag tycker är jättekonstig, det är att det inte finns någon indonesisk restaurang i Stockholm.
Finns inte det?
Det fanns det tidigare.
Ja, det fanns det på Lundparkagatan.
Ja, det var malaysisk. Men det fanns en som hette Indonesia i Gamla stan. För det är vissa indonesiska rätter som jag tycker är jävligt goda.
Till exempel?
Alltså, ristaffel.
Okej, okay, ja, ristaffel, ja.
Och...
är det indonesiskt?
Det är indonesiskt.
Ja.
Och... det var mycket det jag åt, men så var det, jag kommer inte ihåg dem här, det var ju, det var 30 år sedan, 20 år sedan.
Ja.
Och jag tycker att det är så udda, det finns ju alla möjliga restauranger, men där har vi ändå ett kök som är riktigt bra. Och även ja, det, det är...
I Amsterdam finns det massor.
För det ja, jag massor. Vet.
Ja, men det är inte tyskarna som har tagit hit det liksom. Reinstaffel,
det är
ju
min holländare.
Mormor. Ja, men holländarna.
Holländarna.
Alltså, mormor gjorde ju Reinstaffel liksom, mm, på sitt sätt. Då stekte hon ris och så hade hon russin. Och vi kallade det för kinesisk mat.
Ja,
så fick man på, det var kokta ägg och det var saltgurka och det var russin och det var kyckling och det var det.
Men det är speciellt kryddningen som är jävligt god alltså.
Koreanskt är gott också, då åt jag mycket när jag bodde i New York. Då hade de
ja, liksom... ja, New York är ju fantastiskt, just när det är asiatisk mat. Alltså, det är en helt annan grej vad det här.
Ja.
Det är liksom New York, där hittar vi pizzan till och godare än säkert i Italien.
Precis.
Ja, men det är liksom, de har verkligen lyckats.
Ja. Nej, men alltså det är ju fantastiskt det där med att vi kan äta olika, och från mat från olika kulturer.
Mm.
Men alltså det är, samtidigt så är det en konstig grej att allting... Till slut, det finns överallt.
Mm.
Att det,
ja, till och med på Ica i färdig format då, som man stoppar i mikron. Liksom.
Ja.
Ja.
Alltså, jag tycker att det är bra. För mig, för mitt liv är det bra. Va? Men på lång sikt så undrar jag om inte det blir någon sorts utjämning. Alltså.
Ja.
Alltså, det krävs kanske någon viss form av regionalitet och så här för att det ska upprätthållas.
Men exakt, men det är som även då tysk mat, vi säger bratwurst, om jag vill äta tysk mat, då åker jag till Tyskland.
Mm-hmm.
För det finns ju en atmosfär där, det finns ju det, kocken är på det humöret, grisen har bott på så sätt, under de förhållanden, det är ju faktiskt.
Ja.
Så men kinesisk men mat är ju inte alls som kinesisk mat är.
Nej,
som liksom, det är ju flera små rätter.
Det är ju skapat i Chinatown. Alltså du kan inte ens få kinesisk mat i Kina.
I Kina?
Nej.
Nej, du får kinesisk mat, men det här vi får, som vi kallar kinesisk mat. Ja.
Ja, men här har de gjort en sån, det här
biff med
bandeskott. Ja. Det var en försvenskad variant av biff med lök de gjorde.
Ja.
Så, för att anpassa det till svenska när de kom på 60-talet.
Nej, men alltså, det fanns ju en restaurang på Vallalavägen. Nu finns det en ho som är ganska okej.
Okay. Ja,
men på Vallalavägen har varit riktigt bra som heter Loj.
Ja.
Finns en bra vid Gullmarsplan också.
Ja. Mm. Okej, okay. Ahos här, det har jag varit och käkat på.
Ja, det är helt okej.
Ja, de är snabbt. De har ju liksom det här lite alla minutstuket. Det går, det är liksom, man ser att de har lagat det liksom, det är som indisk mat liksom. Vad har de där? En sås som ser ut sådär, en sås och där, en sås. Ja, tre såser och lite tre köttslag. Och så är det bara olika grönsaker och sen den här sista kryddan.
Mm.
Och så lagar de mat och allt är förkokt. Och de här lammspettet, det är ju liksom rostbiff och det måste ju koka. Det är ingenting så här medium rare liksom.
Nej, men indisk mat är ju ett problem därför att vi hade en gång en bra indisk restaurang.
Ja.
I Kashmir som låg på Nybygatan. Den fanns i 10 år närmare.
Ja.
Och jag var en stadig gäst där. Det här var alltså 80-talet, början 90-talet. Sen la den ner och nu finns det väl säkert 20 indiska krogar i något sånt.
Det finns en ny kille som har öppnat 2 stycken ställen som ska vara väldigt bra.
Jaha,
det är som är liksom, har gjort det som en renässans där också. För att det har varit så mycket indiskt, man vet vad det smakar och det är liksom den starka.
De har ju också sina olika distrikt. Jag var i Blåkulla finns det också, alltså i Solna i förorterna finns det en som gör Punjab-köket till exempel.
Just
det. Bra. Så att det finns vissa speciella...
Ja, men de skålade ju sina kök också.
Ja, men jag var ju,
Rörstrandsgatan har de öppnat när de gör upscale.
Som ja, men det är det, okay. Exakt. Det är det här, vad heter det för något? Jag blev lite inbjuden, men jag har aldrig lyckats...
Jag glömde vad de heter, men de är helt okej.
Okay. Ligger också på Vasagatan.
Ja,
faktiskt har han öppnat där också. Det ska vara bra.
Hur ofta går du på sådana här riktigt fina restauranger och andras? Och så?
Det händer någon gång, men det är, just nu det är det sällan. Nu är jag där uppe. Och som sagt, som jag sa, den här radio på en fin krog, det är liksom...
Ja.
Så, men jag brukar göra det ibland, bara för att hålla sig ajour. Liksom.
Ja.
Ajour, det kan, man kan ju läsa tidningar också, så vet man på ett ungefär vad folk håller på. Det finns ju någonting de kallar, som ni vet, för masskollektivt tänkande. Liksom. Folk tänker på ett... samma sätt. Och jag tror kockar gör det också liksom, på något sätt. För det, helt plötsligt är det någonting som visas i tidningen som man själv tänkte på för några veckor sedan.
Jo, det finns.
Hur kommer det sig? Och det är inte bara med mat. Det är ju ganska
mycket. Nej, jag tror att det mest extrema exemplet. Jag brukar inte se så mycket på naturprogram. Och det här var intressant. Då hade jag upptäckt ett gäng apor.
Mm.
Någonstans i, alltså mellan Indien och Burma, tror jag. Som hade börjat använda någon potatis som tvättare eller på något sätt.
Okay.
Och de här öarna var helt åtskilda. De kunde inte simma över till den andra ön. Men alltså, efter något forskningsprojekt så upptäckte de att samtidigt så ändrade det på någon ö bredvid.
Ja,
alltså ungefär med idéer.
Ja.
Alltså vad vet vi?
Ja, men exakt.
Alltså jag har ju funderat lite grann över det här med 68. Vänsterrörelsen. Ja, det var inte så att, för jag tillhörde ju vänsterrörelsen alldeles i början. Alltså när jag var 15.
Ja.
Men det var inte så att vi tog på tv och sen tänkte vi, nu ska vi demonstrera och så, va? Nej, det var ungefär så. För det handlar ju då naturligtvis, för många var utbildade.
Mm.
Livet låg öppet, men det var lite hård konkurrens och så här, va?
Mm.
Och det var mycket det som var den sociala grejen, plus brudar och alltihop det där, va? Men varför sker det i hela världen samtidigt, va?
Ja.
Ja, det ligger någonting i att,
ja, vi ser
det, att våra villkor för att leva, vi lär oss framförallt av de som är lite äldre än vad vi är, säg 3 år äldre.
Mm.
Och vi lär oss inte så jävla mycket av våra föräldrar. Jo, det gör vi på ett sätt. Men alltså våra erfarenhet som vi drar.
Mm.
Så vi tänker så här, den där drogen ska jag inte testa och så vidare, va? Det kommer från oss som är lite äldre.
Mm.
Och det gör att det blir vissa likheter mellan olika nationer som inte har ett dugg med varandra att göra.
Mm. Ja, absolut. Ja, det är på något sätt som hänger ihop liksom.
Jag tror
det. På något sätt så är det ju bevisat. Eller bevisat, det är ju verkligen så att man tänker likadant. Mm. Sen vad det beror på, det vet jag inte.
Vilket område tycker du har det bästa köket? Vissa till exempel de senaste 20 åren har liksom, innan var det franskt som ändå var.
Ja,
limit. Nu tvistar de lärdom om spanskt inte är bättre typ på.
Ja, men där går ju alltid upp och ner liksom. Ja, men det är bara och sen var det italiensk liksom, ja. Det som gällde och bla bla bla. Det där, vad är det jag brukar säga? Mattrender kommer och går, men husmanskosten kommer alltid bestå. Ja, men
alltså spansk mat, jag var ju mycket, min tjej som jag var med, längst från med, var en spanjorska på 80-talet. Så jag var ju regelbundet i Spanien.
Mm.
Och jag skulle vilja säga att det spanska köket på 80-talet, det var inte bra.
Nej.
Alltså inte ens när du gick på lyxkrog.
Baskiska sägs vara bra däremot.
Ja, men det har ju blivit en ny grej med, vet,
ja.
När Google
ja, men han, det är ju en kille jag minns här som dålig på namn. Mm. Jag borde ju kunna det, men det, som i Spanien som har liksom lyft, fått en renaissans där också. Det är ju för flera år sedan liksom. Och det har ju lyft upp det, men det är samma. Jag har varit i Spanien flera gånger. Jag är inte imponerad alls liksom. Jag vågar knappast äta det, för det ligger i så här kyldisk uppe på en tallrik och det är svinvarmt ut och det ligger, på så sätt. Och så är det någon där tortilla liksom, ägg, omelett,
alltså, det som är riktigt bra, det är i Galicien vid kusten när du får färska skaldjur.
Ja.
Alltså det är riktigt jävla
bra. Ja, vad jag har käkat bra, det är faktiskt Portugal.
Ja, Portugal.
Där jag har käkat liksom, där, typ samma stuk, skaldjur liksom, vid stranden, fast en bit upp, en liten ställe. Man ser liksom hovmästaren bara, hej, välkomna, stort leende. Så har han gula gummihandskar på sig, diskhandskar. Bara, grabbar ner en hummer eller vad han nu letar efter sin stora karin. Liksom. Så kommer det ut mat, smakar fantastiskt.
Ja.
Och till ett bra pris.
Ja.
Då har man hittat rätt.
Ja.
Och de gör ingen stor reklam. Det är inte de som finns på de här broschyrerna kom till mig och ät liksom. Det är ju den stora fällan, det är de här broschyrerna liksom. Och liksom, eller du vet, de här, hej, där borta kan du få en stor stark pizza för 99 spänn som du ser på Drottninggatan. Liksom, då står det, vem vill gå dit?
Vi åkte då till den västligaste punkten i Spanien.
Mm.
En liten by som heter Finisterre utanför Santiago de Compostela, 10 mil bort. Och när vi kom dit så var vi på en liten så här skabbig restaurang med sån här plasttak och som hade något som heter Perseves. Och då tänkte jag, det ska jag pröva. Ja, det heter alltså långhalsingar på svenska.
Mm-hmm.
Fast det är extremt sällsynt i Sverige. Det är en mollusk.
Ja, visst det.
Som är extremt exklusiv.
Ja.
Men alltså det är därifrån den hämtas, från den byn.
Okej.
Okay. Så det kostar liksom.
Vad hämtar de den här mollusken då?
På klippväggar, det är därför det är så dyrt. Folk dör ju.
Ja, okej.
Det är så alltså fler dör varje år.
Men jag var ju i Frankrike, då fanns det ju massa så här mollusker som liksom man försökte liksom få bort och så här, för det var ju någonting.
Ja, men det fanns, alltså den här mollusken är helt enkelt, och du tänker ostron, va?
Ja.
Och så lite köttigare.
Ja.
Och så ännu mer smak.
Men hade det skal?
Nej, det är nog inte ut.
Det var som liksom, en propp liksom.
Det ligger bara tryckt mot bergväggen.
Ja, exakt.
Och då hänger du det.
Ja.
Och så plockar du dem där.
Ja.
Fast när du åker till, låt säga, Madrid och ska köpa Perseves, då får du fan betala 600 spänn eller något
sådär. Ja, det ostron var ju likadant som den här stora blå, den här filmen. Mm. Med han pappan som döp ostrondykar liksom. Ja, så var det ju förr i tiden.
Mm.
Nu odlar man ju ostron, men det är fortfarande dyrt.
Mm-hmm.
Ja, det är liksom.
Hur är din kokbok släppt? Cowboy Cooking, eller jobbar på den fortfarande?
Den är ju färdig i princip. Ja. Liksom. Det har bara lagts på is. Jag har varit lite dåligt tag. Liksom. Ja. Ja, det vet jag inte. Jag bryr mig liksom. Jag har ingen så här, liksom, jag måste släppa en bok. Liksom. Det vore ju synd om den inte gjorde det. Liksom. Mm. Men jag tycker att liksom allt det här med liksom män, ja, folk, män eller vad säger, människor liksom, eller ja, nu ska vi göra det här, det händer fan ingenting. Ja, men man måste göra det. Fan, nej, det är ju, det är jag som är tv-rutan, det är jag som är stjärnan. Så liksom, ska det vara så ska det vara, så tycker jag. Men jag är uppvuxen i USA liksom. Jag gör det jag är bra på. Ja. Jag är inte bra på att organisera papper och skit liksom. Därför, då hade jag ju tagit det jobbet. Då hade jag inte stått som kock. Och det är det folk inte fattar. Och ja, men visst, så ser man när de börjar räkna liksom, pengar så, det är bara liksom, så jävla fult. Och allt det där tycker jag bara Bonniers liksom, de tar ju 85% av det liksom. Fuck you, säger jag bara. Ja, men jävla, det vet du vad jag menar liksom. det är bara, allt sånt där tycker jag är bara pff.
Det slutar där.
Ja.
Det är inte gratis att göra podd och vi är beroende av varje bidrag. Swisha in ett bidrag på nummer 123-5354-857. Jag repeterar numret 123-5354-857.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.